Podplay.
En klar och vacker dag sitter fem personer och äter lunch. Det bjuds på biff Wellington och tallrikarna skrapas rena. Men innan efterrätten dukas fram har värdinnan en dålig nyhet att dela med sig av. Hon har cancer och nu ber hon sina gäster om råd. Hur ska hon berätta för sina barn att mamma är sjuk? Alla fyra stöder henne i det svåra beskedet och råder henne att vara ärlig mot sina barn. Sen sluter de händerna med varandra och ber en bön. Ingen av dem kan veta att mindre än en vecka senare kommer de flesta runt bordet att vara döda. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Den 48-åriga ingenjören Simon Patterson bor i staden Korumburra i den australiensiska delstaten Victoria. En kort biltur bort, i den något större staden Leongata, bor hans fru Erin och deras två barn. Simon och Erin är gifta, men har bott isär i ungefär 8 år. I omgångar har de försökt reparera sitt förhållande, men det har bara blivit värre. Bråken blev fler och fler, särskilt när det handlade om pengar. Idag, den 30 juli 2023, pratar Simon i telefon med sina föräldrar. Både hans mamma Gail och pappa Don är 70 år gamla och mår riktigt dåligt. De berättar att de båda kräkts och haft svår diarré hela natten. Nu på morgonen mår de bättre, men eftersom de är till åren vill de inte chansa med hälsan och ringer en ambulans. Simon vet att föräldrarna åt lunch med hans moster och morbror dagen innan, den 29 juli. Han själv var bjuden, men tackade nej. Det var hans fru Erin som bjöd, och Simon tyckte det vore obekvämt med tanke på alla deras bråk. Nu kör Simon den korta biten hem till sin moster Heather och morbror Ian, som är pastor i Leongatas församling. Det visar sig att de också haft magproblem sedan kvällen innan, och Simon erbjuder att köra dem till sjukhuset. Till en början vill paret inte vara till besvär, men till slut så ger de med sig. På sjukhuset går allvaret upp för Simon. Läkarna lägger snabbt in hans föräldrar, moster och morbror på intensiven. Det handlar inte om någon vanlig matförgiftning. Alla fyra har flugsvampsgift i kroppen. Mer specifikt handlar det om lömsk flugsvamp. Den har inte de röda hattarna med vita prickar som vanlig flugsvamp har. Istället är den oftast helt vit med rund hatt och liknar många ätbara svampar. Men den innehåller ett starkt gift som slår ut levern, njurarna och andra organ. Det finns heller inget botemedel. Och giftet leder till död i runt 30% av fallen. Det är inte säkert hur länge de fyra patienterna haft giftet i kroppen. Men eftersom alla åt lunch tillsammans dagen innan har de varit utsatta i mer än ett dygn. I så fall finns en stor risk att giftet redan börjar bryta ner levern bortom räddning. Kort därefter ringer Simon till sin 48-åriga fru Erin. Hon var ju trots allt också med på lunchen. Nu berättar Simon hur illa de andra mår och säger att Erin borde söka vård så fort som möjligt. Erin säger att hon också mått dåligt, men hon kan inte komma till sjukhuset direkt eftersom att hon ska skjutsa deras son till ett träningspass. Men efter det, runt klockan 8 på morgonen den 31 juli, anländer Erin Patterson till sjukhuset. Läkaren tar emot henne direkt. Han berättar att de andra ligger på intensiven med livshotande symptom. Det är nu Erin får veta att läkarna hittat flugsvampsgift och de vill lägga in henne omedelbart. Men det vill inte Erin. Hon tycker inte att hon mår så illa trots allt. Och när läkaren måste lämna rummet för att se till andra patienter, lämna Erin sjukhuset. En sjuksköterska försöker stoppa henne i receptionen, men Erin insisterar. När läkaren får reda på att Erin lämnar sjukhuset försöker han nå henne flera gånger utan framgång. Det dröjer nästan 2 timmar till strax innan klockan 10 på förmiddagen innan Erin kommer tillbaka. Hon förklarar att hon åkte hem för att packa sin dotters ballettkläder inför en träning på kvällen. Därefter la hon sig på sängen och råkade somna. Läkaren påpekar att flugsvamp är dödligt och vill inte förlora mer tid innan han undersöker henne. Men Erin upprepar att hon visserligen mått dåligt senaste dygnet, men inget vidare dramatiskt. Hon nämner också att hennes 2 barn också åt från maten som serverades på lunchen och verkar må bra. Detta gör läkaren väldigt orolig. Risken finns att giftet finns i barnen också och de måste omedelbart komma till sjukhuset. Men Erin är motvillig och det krävs flera övertalningsförsök innan hon ger med sig. Varken Erin eller hennes 2 barn har gift i kroppen. Alla 3 får stanna över natten för säkerhets skull, men skrivs ut morgonen därpå. Under veckan som följer kopplas polisen in. Medvetet eller inte så finns ju risken att Erin förgiftat sina lunchgäster och det måste undersökas. Man vill också veta hur flugsvampen hamnat i maten och förhindra att fler i området råkar äta den. Fem dagar efter lunchen, den 4 augusti, tar de in Erin på förhör. Nu frågar utredarna henne var hon skaffat svampen. Erin berättar att den kommer från en stor mataffär. Hon nämner också att hon köpt torkad svamp på en asiatisk mathandel i Melbourne flera månader tidigare. Dessa olika svampar har hon blandat i maten hon serverade gästerna på lunchen den 29 juli. Polisen frågar också Erin om hon någonsin plockat svamp själv och om hon någonsin använt en mattork. Alltså en köksapparat som torkar frukter, svamp och annat. På båda frågorna svarar Erin klart och tydligt nej. Parallellt med förhöret söker polisen igenom Erins hus. De vill säkerställa att flugsvampen verkligen kommer härifrån och inte någon annanstans. Erin är hjälpsam och berättar bland annat över telefon att resterna från lunchen ligger i en soptunna. Samma dag som Aaron talar med polisen dör Simons mamma Gail och moster Heather av förgiftningen med bara ett par timmars mellanrum. Dagen därpå går även hans pappa bort. Hans morbror, pastor Ian, lever fortfarande men svävar mellan liv och död på ett sjukhus i Melbourne dit han flyttades ett par dagar tidigare. Samtidigt fortsätter polisen leta svar. Man kan utesluta att svampen kommer från den stora mataffären som Aaron nämnt. I Australien måste nämligen alla större butiker testa sin svamp utförligt innan den får säljas. Men Aaron nämner ju också att hon köpt torkad svamp i Melbourne flera månader tidigare. Hon minns inte namnet på butiken eller ens i vilket område den ligger i. Hon vet däremot att hon betalade kontant, så det finns ingen information om butiken i hennes kontoutdrag. Kommunalarbetare skickas till södra Melbourne och besöker alla asiatiska matbutiker i området. Aaron har beskrivit för dem ungefär hur paketet såg ut, samt att det innehöll 100 gram. Arbetarna hittar inga sådana paket i någon av butikerna. Polisen har vid det här laget testat matresterna de hittat hemma hos Aaron. De innehåller tydliga spår av flugsvamp. Man vet alltså att Don, Gail, Heather och Ian fick i sig giftet hemma hos Aaron. Och nu måste polisen överväga att hon förgiftat dem med flit. Det finns flera skäl till misstankarna. Bland annat Aarons oklara uppgifter om vad hon skaffat svampen. Men också att hon själv inte mått lika dåligt som sina gäster. Aaron har ju uppgett att hon mådde illa söndagen den 30 juli, alltså dagen efter lunchen. Men det finns inga vittnen som bekräftar den uppgiften. Aarons barn berättar att hon sagt att hon mått illa, men också att hon gått ärenden och betett sig som vanligt. Men mest av allt bygger misstankarna på mer konkreta saker. Samma dag som de förhör Aaron, den 4 augusti, ser de nämligen att hennes mobil befunnit sig på en soptipp i grannkommunen ett par dagar tidigare. Polisen besöker soptippen. Efter ett kort samtal med personal får man tillgång till övervakningskamerorna. På inspelningen ser polisen Aaron besöka soptippen och slänga något som liknar en köksmaskin. Utredarna gräver snabbt fram maskinen i fråga från sopberget. Det visar sig vara en mattork. I hennes hus hittar man dessutom användarmanualen till just den här mattorken. När teknikerna undersöker apparaten hittar de Aarons fingeravtryck. Dessutom innehåller den tydliga spår av flugsvamp. Detta pekar på att Aaron inte alls råkat få den giftiga svampen i någon påse från en asiatisk mathandel. Hon har förberett den själv och sen försökt göra sig av med bevismaterialet. Polisen beslagtar också en surfplatta under sitt besök hemma hos Aaron. Där hittar de flera bilder på mattorken. Man ser också att hon är aktiv i en Facebookgrupp för true crime-fanatiker. Samtalen där har ibland utmynnat i middagstips, och Aaron har delat bilder på sin mattork. På vissa av bilderna verkar hon torka svamp. Aaron har också besökt en hemsida för naturälskare flera gånger. Här delar folk med sig av tips om olika djur växter eller fåglar de sett på olika platser. Men de kan också varna varandra. Och på våren 2023 har två användare lagt upp bilder på lömsk flugsvamp på sidan. De har hittat svampen i två olika naturområden i närheten av Leonghata. Och dessutom markerat noggrant med geodata så att ingen ska råka plocka den av misstag. När polisen tittar på var Aarons mobil befunnit sig under våren hittar hon någonting intressant. Hon har besökt båda naturområdena bara ett par dagar efter att varningarna lagts upp. Detta skedde i april och maj 2023, alltså flera månader innan lunchen. Nu känner polisen att man har nog med underlag för att gripa Aaron Patterson. Den 48 år gamla tvåbarnsmamman grips den 11 november 2023, misstänkt för mord i tre fall och ett fall av mordförsök. Pastor Ian Wilkinson har nämligen överlevt sjukdomen och återhämtat sig. Åklagaren vill åtala Aaron Patterson för mer än bara det som händer under lunchen den 29 juli 2023. De menar nämligen att hon försökt mörda sin man Simon flera gånger de senaste åren. Simon berättar att han misstänkt att Aaron försökt förgifta honom fyra olika gånger sedan 2021. Vid alla dessa tillfällen har Simon plötsligt mått väldigt illa efter att ha ätit mat som Aaron lagat till honom. Tre av dessa plötsliga sjukdomar var så pass allvarliga att Simon behövde vård på sjukhus. Vid ett tillfälle hamnade han i koma och behövde akuta operationer. Och läkarna hittade aldrig någon förklaring. I samband med ett av Simons insjuknanden hävdar åklagaren att Aaron besökt naturhemsidan och läst om ett flugsvampsfynd. Enligt åklagaren visar detta att lunchen den 29 juli 2023 inte är första gången Aaron Patterson förgiftar någon. Det antyder enligt dem att det inte är en slump eller olycka att en biff Wellington hon serverar sina gäster innehåller flugsvamp. Det är en planerad handling och ett medvetet försök att ta livet av fyra människor. Dessutom var ju Simon bjuden på lunchen, men avböjde kvällen innan. När Aaron fick höra att han inte kunde komma blev hon upprörd och försökte övertala honom att ändra sig. Dessa händelser diskuteras under något som kallas ett pre-trial hearing. Det är en lång genomgång mellan åklagare, försvar och domare som alltid hålls innan rättegångar i Australien. Under de här samtalen går man igenom bevis, vittnesmål och åtalspunkter utan att en jury närvarar. Ofta försöker man nå en överenskommelse för att slippa en rättegång. Det är också vanligt att vissa åtalspunkter plockas bort eller läggs till efter att domaren har hört båda sidors argument. Dessa genomgångar börjar i augusti 2024. Och det är här åklagaren lägger fram sina argument för att Aaron försökt mörda sin man Simon. Domaren bestämmer till slut att punkterna som handlar om Simons tidigare misstänkta förgiftningar inte ska ingå i rättegången. De kan behandlas separat, i en annan rättegång. Anledningen är att en jury kan påverkas och bli mindre opartisk om man tar med alla punkter samtidigt. Rättegången mot Aaron Patterson började den 29 april 2025. Hon står alltså åtalad för 3 fall av mord och 1 mordförsök. Men hon håller fast vid att hon är oskyldig. Att det bara var en olycka att flugsvampen hamnade i maten. Och sörjer sina svärföräldrar varje dag. Ett av åklagarens viktigaste vittnesmål kommer från pastorn Ian Wilkinson. Alltså den enda överlevande gästen från lunchen. Han berättar bland annat varför den ens ägde rum. Aaron hade bjudit hem dem för att prata om sin hälsa. Under lunchen berättade hon att hon fått en cancerdiagnos. Men enligt de läkare som undersökt henne finns inga spår av någon sådan sjukdom. Ian Wilkinson berättar också att maten serverades individuellt till gästerna. Det kan låta oviktigt, men Biff Wellington är en komplicerad rätt att laga. Köttet ska bakas in i en deg med ett lager svampfyllning emellan. Oftast lagas receptet med ett stort köttstycke, eftersom det är svårare och tar längre tid att baka in enstaka biffar separat. Men det är exakt så som Aaron Patterson serverar sina gäster. Det kan förklara varför hon själv inte har något gift i sig. Och varför hennes barn inte blir sjuka när de äter maten senare. Och enligt pastor Ian Wilkinson fick han själv och de andra gästerna sin mat på vita eller grå tallrikar, medan Aarons tallrik var orange. Åklagaren pratar också om bråken mellan Simon och Aaron senaste tiden. Det har mest handlat om pengar, framförallt underhållet för deras barn. Aaron har gott om pengar själv och har ofta hjälpt släktingar med räntefria lån. Men sen Simon och hon separerade har de delat på kostnaderna för barnen. Däremot har de inte skilt sig och på papper är de fortfarande gifta. Men 2022 anger Simon på sin deklaration att han är separerad. Det gör att myndigheterna går igenom deras ekonomi, vilket resulterar i att Aaron, som har mer pengar än Simon, måste betala mer underhåll för barnen. Detta leder till bråk som Aaron vill att svärföräldrarna Don och Gail ska medla i. Men de uppmuntrar istället Aaron och Simon att lösa saken själva. Enligt åklagaren gör detta Aaron upprörd. I chattar med vänner skriver hon bland annat att hon har fått nog av den här jävla familjen. I rättegången vittnar poliser om Aarons mobiltelefon. Den har hon nollställt 2 gånger på kort tid efter lunchen. Men inte bara det. Aaron nollställer mobilen en 3:e gång efter att polisen tar den i beslag. Hon går då in på en annan enhet som är parkopplad med mobilen. Och genom den kan hon nollställa mobilen på avstånd, vilket hon gör medan den är på polisstationen. Detta tolkar åklagaren som ett tydligt försök att försvåra utredningen och möjligen förstöra bilder eller meddelanden. Polisen misstänker också att Aaron dessutom använt en andra mobiltelefon. Men den telefonen har de inte hittat under sin utredning och vet därför inte vilken information som finns där. Utöver den här tekniska bevisningen talar poliserna om Aarons otydliga, vilseledande svar i förhör. Exempelvis tar man upp historien om den asiatiska mathandeln som verkar varit rent påhitt. Men mer fokus läggs på att Erin ljugit om att hon aldrig ägt en mattork. Som vi vet hittar polisen en på soptippen som både har spår av flugsvamp och Erins fingeravtryck. En annan lögn är att hon säger att hon aldrig har plockat svamp förut. Under utredningen har polisen upptäckt att hon har varit en hängiven svampplockare ända sedan coronapandemin. Till detta lägger åklagaren det tekniska beviset vi nämnde tidigare. Att Erin besökt naturområden kort efter att någon upptäckt flugsvamp där. Hon verkar alltså ha besökt områdena enbart för att hitta den farliga svampen. Försvaret hävdar å andra sidan att det i själva verket handlar om en hemsk olycka. Enligt dem handlar Erins vilseledande svar om något mycket enklare än att hon är en kall, blodig giftmördare. Hon hade helt enkelt panik. Erin var överväldigad av sorg och chock efter att hennes gäster blev sjuka. Hon förstod att det skulle se illa ut att hon hade tillagat giftiga svampar i sin mattork och att hon kan ha plockat svamparna själv. Därför fick hon panik och ljög för polisen. Av samma anledning försökte hon radera bilderna på sin telefon. Utöver dessa vittnesmål trycker försvaret på en sak till, nämligen bristen på motiv. Hon kom väl överens med både Ian och Heather, även om de inte var nära. Och hon hade, av allt att döma, en bra relation till sina svärföräldrar. Även efter sin separation med Simon höll Erin och hennes svärföräldrar kontakten och träffades privat vid olika tillfällen. Det fanns ingen anledning för henne att vilja ta livet av någon av sina gäster. Efter en 40 dagar lång rättegång ska juryn ta ställning. Antingen har de en cynisk mördare framför sig, eller så handlar det om en kvinna som har gjort ett hemskt misstag. Ett misstag som kostat 3 personer livet och gjort en fjärde allvarligt sjuk. Men ett misstag är inte överlagt mord. Så om juryn går på försvarets linje kan Erin förvänta sig betydligt mildare påföljder. Den 7 juli 2025 kommer juryns utlåtande. Erin Patterson är skyldig på alla åtalspunkter. Hon döms till livstidsfängelse för de 3 morden och 25 års fängelse för mordförsöket. Hon kan som tidigast ansöka om villkorlig frigivning 33 år efter domen. Erin Patterson vidhåller fortfarande att hon är oskyldig. Och på vintern 2025 överklagar hon. När den här podden produceras, våren 2026, pågår den processen fortfarande. Man vet alltså inte hur det här kommer sluta. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manus är skrivet av Carl Häger, klippning och ljuddesign Jonas Lindskov, redaktör Alex Häger, exekutivproducent Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av